Jesus kommer snart. Det är titeln på föredraget. Och det bygger på Jesu ord och kyrkans förbön alldeles i slutet av uppenbarelseboken. Så när uppenbarelsen avslutas så är Jesus sista budskap till sin kyrka det här: ja, jag kommer snart. Och kyrkan svarar med bönen: amen, kom Herre Jesus. Och aposteln Johannes avslutar sin boken med orden: Herren Jesu nåd vare med er alla. Och det är Jesu nåd som gör att vi kan se fram emot Jesu återkomst med glädje. Utan hans nåd, så kan jag säga, då väntar fasansfulla ting. Allt sedan syndafallet så är det bestämt om människan att hon en gång ska dö och sen dömas. Och hela skapelsen har blivit lagd under förgängelsen för syndens skull. Och från äldsta tid så har Gud uppenbarat att det ska komma en sista dag då Herren ska döma världen. I det sjunde släktledet från efter Adam så profeterade Hanok: se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot mig, mot honom. Är förkunnelsen av Herrens återkomst för att hålla dom lag eller evangelium? Är Jesus sista budskap till sin kyrka: jag kommer snart, lag eller evangelium? Av de ställen som vi redan läst så förstår vi att det är lag eller evangelium beroende på vem som hör det. Herren kommer för att straffa de gudlösa för alla gudlösa gärningar och för alla hårda ord som de har talat mot honom. För dem är förkunnelsen om Herrens återkomst en varning för att de ska omvända sig medan tid är. På Herrens dag så är det för sent, för då kommer han för att straffa det gudlösa. Men för alla som tror på Jesus som sin frälsare så är förkunnelsen om hans återkomst ett glatt budskap. Kyrkans svar på Jesu budskap att han kommer snart, det är ju bönen: kom Herre Jesus. Och vi kan se fram emot den yttersta dagen och domen med tillförsikt. Johannes avslutar ju uppenbarelseboken med orden: Herren Jesu nåd vare med er alla. Och hans nåd gör att vi kan möta honom med frimodighet. Vi kan möta honom med glädje. Det är enbart på grund av vad Jesus har gjort för oss som vi kan se fram emot hans återkomst med tillförsikt. Han har med sin korsdöd sonat all vår skuld, och med sin uppståndelse så har han gett oss bekräftelse på att alla våra synder är förlåtna. Och han har gett oss ett fast hopp om uppståndelse och liv tillsammans med honom. Ja, han är vår käre frälsare, och det finns ingen större glädje för oss än att få se vår frälsare och vara hos honom. Och därför ber kyrkan att han ska komma snart. De troende väntar på det saliga hoppet att Kristus ska träda fram i härlighet. Så uttrycks det i Nya testamentet. De ser fram emot Herrens dag. De längtar efter himmelen. De älskar hans återkomst. De jublar i hoppet om Guds härlighet. De tröstar varandra med löftet om Jesu återkomst. Så gör kyrkan. Och Nya testamentet innehåller många sådana uttryck som visar de troendes inställning till Herrens återkomst i härlighet. Och det är enbart på grund av Kristi återlösningsverk som vi kan ha en sån tillförsikt. För de som saknar den frälsande tron så är budskapet om Kristi återkomst i härlighet för att hålla dom antingen ett fasansfullt, förskräckande budskap, eller då en källa till ytterligare hårda och hånfulla ord mot Herren som påskyndar deras egendom. Gamla testamentet innehåller flera förutsägelser som har gått i uppfyllelse på Messias första ankomst och den nytestamentliga kyrkan. Gamla testamentet innehåller också förutsägelser om den yttersta dagen, de dödas uppståndelse och domen. Men det är framförallt Jesu långa förklaring i Matteus 24 med parallellställen som är källan till vad som vår källa till kunskap om vad som måste ske, alltså i den yttersta tiden. Så Jesus höll en lång och utförlig förklaring över allt vad som är att vänta under tiden fram till hans återkomst. När han satt tillsammans med sina lärjungar på Oljeberget mittemot templet bara några dagar före sin korsdöd, så tog han sig verkligen tid att förklara tecknen på hans återkomst och vad som skulle ske vid hans återkomst. Jesus hade mycket att säga lärjungarna under de här intensiva dagarna, sista dagarna före korsdöden, men de kunde inte ta emot allt. Och därför lovade han att sända den helige ande som skulle påminna dem om allt vad han hade sagt och föra dem in i hela sanningen. I epistlarna hittar vi därför flera ställen som ansluter till Jesu genomgång av sin återkomst och ytterligare förklarar vad som måste ske. Apostlarna gör anspråk på att tala ord som de fått av den helige ande. Uppenbarelseboken gör anspråk på att vara en uppenbarelse av Gud som han gav Jesus för att visa sina tjänare vad som måste ske, vad som snart måste ske. Och Jesus gjorde det känt genom att sända sin ängel till Johannes. Och till vissa delar så är ju uppenbarelseboken en direkt diktamen från Jesus. Jesus, den förhärligade, ger befallning, skriv, och så kommer diktamen. Och jag säger det här för att vi ska ha förtroende för Nya testamentets förklaringar av Gamla testamentets profetier. Gamla testamentets förutsägelser av vad som måste ske. Och det är nödvändigt eftersom det finns så många pastorer och predikanter i vår tid som tar fasta på svåra profetier i Gamla testamentet. Och så vränger de apostlarnas klara ord om vad som måste ske efter sina egna fantastiska tolkningar. Man har alltså en bibeltolkningsmetod som går ut på att man tar fasta på svåra ställen. Man tar sin utgångspunkt i svåra ställen och så förvränger man de klara och tydliga. Och aposteln Petrus, han kritiserar en sån metod väldigt hårt. Och det underliga är att det är så många kristna som fascineras av de här lärarna. Det är ju en formlig flod, de har stor framgång. Fast den Petrus lär att vi ska göra precis tvärtom. En rätt bibeltolkningsmetod, det är att låta klara och tydliga ställen kasta ljus över de som är svårare att förstå. Men det finns många lärare i kristenheten som bygger hela system med märkliga föreställningar om framtiden utifrån egna fantastiska tolkningar av Daniels profetia om de 70 årsveckorna. Man bortser helt från hur evangelisterna och apostlarna förklarat Gamla testamentets profetier. Framförallt så nekar de till att profetier i Gamla testamentet har gått i uppfyllelse på den nytestamentliga kyrkan. Istället menar man att de här profetierna ska gå i uppfyllelse på ett yttre sätt på staten eller landet Israel. Och därför väntar man en massomvändelse av judarna och att det ska upprättas ett kungadöme, en teokrati i Israel med Jesus som kung. Man väntar ett jordiskt tusenårsrike med Jerusalem som huvudstad. Och de här lärarna som finns snart sagt överallt i kristenheten, de sprider sig som en gräshoppsvärm som skymmer solens klara ljus, det klara evangeliet. En grundläggande föreställning hos dem är att de gammaltestamentliga profeterna har inte talat ett enda ord om den nytestamentliga kyrkan. De har inte talat ett enda ord om hela den nytestamentliga tiden. Jesus kom inte för att offra sig själv, utan han kom som judarnas kung för att upprätta kungariket. Men det här insåg inte judarna och tog inte emot honom. Den nytestamentliga tiden är därför en lång, oförutsedd parentes, en reservplan som ska få sitt slut när Jesus en gång kommer tillbaka som judarnas kung för att återupprätta Davids rike med säte i Jerusalem. Då först går gamla testamentets löften om Israel och landet i uppfyllelse, och detta jordiska tusenårsrike ska sedan övergå i evigheten. Kännetecknande för dem är att de talar om vedermödan, de talar om uppryckandet, de talar om att judarna ska ta emot Jesus som kung, de talar om ett jordiskt tusenårsrike. Det är viktiga begrepp för de här falska lärarna, som vi som sagt snart sagt överallt i kristenheten. Men hela det här systemet faller som ett korthus om någon kan visa att den nytestamentliga kyrkan, som består av troende judar och troende hedningar, är Guds folk i Israel, som profeterna har talat om i Gamla testamentet. Och det här är ju ganska lätt, bara vi kommer ihåg att Jesus hade auktoritet att tala ord som han fått av Fadern. Och apostlarna talade ord som de fick från den helige ande. Så det apostlarna skrivit är inte så lätt att vifta bort. I Romarbrevet kapitel 11 jämför Paulus det sanna Israel med ett olivträd. Och det finns bara ett olivträd med sina rötter i Gamla testamentet. Ja, det har sina rötter långt före Sina i förbundet. Det har sina rötter i förbundet med Abraham. Och löftets förbund med Abraham bekräftades med Jakob, som fick namnet Israel. Roten på detta enda olivträd finns i Gamla testamentet och är helig. Otroende judar blir borthuggna och troende hedningar inympade i detta enda heliga olivträd. Och olivträdet, det kallas Israel, som ska bli frälst. Så det finns bara ett enda heligt olivträd genom alla tider, och det består av troende judar och troende hedningar, och det är Israel som ska bli frälst. I Galaterbrevet visar Paulus att det är inte väsentligt att vi har Abrahams blod flytande i våra ådror för att vara Abrahams barn och hans arvingar. Paulus skriver så här: han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Här är det inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Och därför kunde Paulus tilltala och hälsa församlingen av troende i Galatien med namnet Israel. Han hälsar dem så här: frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Så det är helt klart att Paulus betraktade den nytestamentliga kyrkan, som bestod av troende judar och troende hedningar, som Guds Israel. Och den som nekar till att den nytestamentliga kyrkan är Guds Israel, han går rakt emot Paulus klara och tydliga ord. Paulus skriver också i Efesierbrevet: när ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Så Så Paulus han betonar att troende judar och troende hedningar tillhör samma kropp och har del i samma löfte. Och det innebär att gamla testamentets löften till Israel går i uppfyllelse på den nytestamentliga kyrkan under den nytestamentliga tiden. Eller så i himmelens härlighet. Men Gud har inte vid sidan av det något särskilt handlingsprogram för judarna där han i en framtid ska ge dem landet tillbaka som Josua en gång intog. Återupprätta tempeltjänsten på tempelberget. Återupprätta Davids kungadöme med säte i Jerusalem i ett jordiskt tusenårsrike. Hebreerbrevets författare skriver också: Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Så var är Sions berg? Ja, enligt det här stället så är vi på Sions berg. I detta nu. Vi är på Sions berg. Var är den levande Gudens stad? Ja, enligt det här stället så har vi kommit till den levande Gudens stad. Och även när ni återvänder igen efter de här bibeldagarna hem, eller vart ni än reser, så har ni fortfarande kommit till den levande Gudens stad. Alla som tror på Jesus har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Så det är ju helt klart att de här termerna syftar på den nytestamentliga kyrkan. Och därför har också gamla testamentets löften om Sion gått i uppfyllelse på den nytestamentliga kyrkan. Löften om Sions berg i gamla testamentet syftar inte på ett framtida jordiskt tusenårsrike då folk rent i geografin ska resa till Sions berg. Vi har redan kommit till Sions berg genom tron på Jesus. Vi har kommit till den levande Gudens stad. Det är den heliga allmänneliga kyrkan. Och när vi nu på det här sättet har skilt det äkta från det oäkta, då ska vi återvända till den tidslinje som Bibeln lär oss. Och det är en och samma tidslinje från äldsta tid, en början och ett slut. Den har en början och tiden går mot sitt slut. Och på denna tidslinje finns det inte plats för att återupprätta Davids tron i ett jordiskt rike vid tidens slut eller något jordiskt tusenårsrike. Bibeln lär att universum som skapats av Gud blivit lagd under förgängelsen för syndens skull. Och hela universum ska på Herrens dag få ett slut och försvinna. I psalm 102 läser vi: För länge sedan lade jordens grund, himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad, men du ska förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Så mellan skapelsen och universums undergång så finns en linjär tidslinje. Och viktiga och omvälvande händelser på den tidslinjen, det är ju syndafallet i början och det första löftet om frälsaren. Den förra världens undergång genom den stora floden, förbundet med Abraham, förbundet på Sinai, uppfyllelsen av alla löften om frälsaren som fick sin fullbordan på korset. Och så Jesu återkomst för att hålla dom på den yttersta dagen. Och det är bara den sista händelsen på den tidslinjen som återstår. Bara den sista som återstår, ingenting annat. Det finns bara en verkligt stor händelse för oss att vänta och se fram emot. Och det är Jesu återkomst i härlighet. Då får universum, som vi känner det, sitt slut. Och tanken svindlar inför vad Bibeln lär att Gud ska göra på en dag, på en timme, i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Tanken svindlar. När lärjungarna beundrade Herodes imponerande tempel så förutsåg Jesus Jerusalems och templets förstöring. Lärjungarna frågade då: när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svar hittar vi i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. När lärjungarna beundrade Herodes imponerande tempel så förutsåg Jesus Jerusalems och templets förstöring. Och lärjungarna frågade då: när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och Jesus svar hittar vi i Matteus 24 och Markus 13 och Lukas 21, där parallellställena. Så på frågan när så är svaret: var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Jesus svarar också på frågan om tecknen på hans återkomst, men inte på det sättet att man utifrån tecknen skulle kunna räkna ut vilken dag det ska ske. Alla manas att vara vaksamma, just därför att ingen vet vilken dag Herren kommer. Jesus säger också att han ska komma tillbaka oväntat. Var därför också ni beredda, till en stund när ni inte väntar det, kommer människosonen. Och Kristi återkomst ska inte heller vara någon utdragen process så att det finns tid till förberedelse. Man ska inte kunna gå in på Facebook och ge ett meddelande till USA att nu har han kommit här, var beredda. Utan när han nalkas, då kommer han plötsligt. Jesus säger: ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Och han kommer inte heller hemligt, utan det här är en mycket ljudlig historia. Basunen ska ljuda och alla ska se honom när han kommer. Ingen vet när Herrens dag kommer, men vi vet att den ska komma oväntat och plötsligt. Men hur ska vi tänka om den här dagen? För det har ju ändå gått ungefär 2000 år sedan förutsägelsen. Vad ska vi ha för föreställning? Ska vi ha en föreställning att det här kommer inom min livstid? Eller kommer det, är det någonting som berör mina barnbarn? Eller kanske i en avlägsen framtid? Hur ska vi tänka egentligen? Ja, Jesus avslutar uppenbarelsen med de här orden: jag kommer snart. Och det är väl det enklaste svaret på hur vi ska tänka om Jesu återkomst. Herrens dag är snart förestående. Jesus har förutsagt tecknen som visar att hans dag är nära. Många ställen i Nya testamentet visar att apostlarna lärde mottagarna av breven att vänta Herrens ankomst. Exempelvis i Filipperbrevet 3:20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. De första läsarna lärde sig alltså vänta Herrens återkomst i sin livstid. Men samtidigt beskriver Nya testamentet tecknen på Herrens återkomst på ett sådant sätt att vissa av dem med nödvändighet skulle ta tid att uppfylla. Jesus hade ju sagt om Herodes tempel: här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Så länge templet stod där, fram till år 70 efter Kristus, så hade inte det här tecknet gått i uppfyllelse. Jesus gav också det här tecknet som förknippas med Jerusalems förstöring. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Och förödelsens styggelse brukar man anse som en referens till antikrist. Aposteln Paulus talar om att först måste det stora avfallet komma och laglöshetens människa öppet träda fram. Laglöshetens hemlighet var redan verksam på apostelns tid, men laglöshetens människa hade ännu inte öppet trätt fram. Och på samma sätt skriver Johannes om att flera antikrister har redan kommit, men den speciella antikrist har ännu inte trätt fram. Det skulle ta tid, och det är väl tveksamt om något av de tecknen var uppfyllda under apostlarnas tid. Jesus förutsåg ytterligare ett tecken som skulle ta tid att gå i uppfyllelse. Evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska slutet komma. Även om evangeliet fick ganska god spridning redan på den första pingstdagen efter Jesu himmelsfärd, så indikerar ändå det här tecknet att det kunde ta tid innan tecknet gick i fullbordan. Men idag har alla de här tecknen och alla andra tecken som Jesus förutsagt gått i uppfyllelse. Och vilka är då de andra tecknen på Jesu återkomst? Jag är inte säkert. Jesus talar inte om upprättandet av staten Israel. Nej, tecknen på hans återkomst är tecken i naturen. Jordbävningar, hungersnöd, pest på den ena platsen efter den andra. Jesus beskriver också fasansfulla ting och stora tecken som ska visa sig från himlen eller i himlen. Men vi ska spara det tecknet lite senare, då vi ska tala om vad som ska ske på Herrens dag. Jesus beskriver också tecken bland folk och nationer. Krig och rykten om krig, uppror och stor nöd. Men samtidigt är det förutsagt att samhällsordningen i stort sett ska förbli intakt ända till slutet. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Jesus förutsäger också tecken i kyrkan. Falska messias gestalter, förföljelse av kristna, kristna som kommer att förråda och hata varandra, avfall från tron, falska profeter, och eftersom laglösheten i kristenheten tilltar så kommer kärleken hos de flesta kristna att svalna. Falska profeter som gör stora tecken för att om möjligt bedra även det utvalda. Och till apostlarnas katekesundervisning för församlingarna så hörde även varningen för antikrist eller laglöshetens människa som öppet skulle träda fram i kyrkan. Och förutom alla de negativa tecknen så förutsägs också att evangelium ska predikas i hela världen som ett vittnesbörd för alla folk. Alla de här tecknen är sedan länge uppfyllda. Och därför kan Kristi återkomst komma vilken dag som helst. Och Jesus säger, jag kommer snart. Och den här kunskapen, den har stor betydelse för vårt dagliga liv. Vad går livet ut på? Ja, livet går inte ut på att skaffa så mycket grejer som möjligt i en värld som går mot sin undergång. Och livet går heller inte ut på att förverkliga syndiga och egoistiska önskningar. Petrus skriver, då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Det här är ju ett ganska märkligt uttryck, att vi påskyndar Kristi dag, Kristi återkomst. Men det sker när vi lever enligt Guds vilja i väntan på Kristi återkomst, ber bönen, kom Herre Jesus, som vi hörde att kyrkan ber. Och det är kyrkans svar på Jesu sista budskap, jag kommer snart. Och Herrens dag, det blir en suverän demonstration av Herrens majestät och makt. När de vise männen föll ner för Jesus och hyllade honom som sin gudomlige kung, eller när Simon höll barnet i sina armar, då såg de denna makt och detta majestät med trons ögon. Men på Herrens dag ska alla se och erfara denna suveräna makt. Och vår tanke svindlar när vi tänker på vad som ska ske på en dag, en timme, i ett nu, i ett ögonblick. Tänk bara på hur stort universum är. Men på Herrens dag ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Och tänk bara på hur många miljarder människor som levt genom tiderna. Och tänk på vilken information som krävs för att konstituera en enda människa, och varje människa är unik. Informationen i den mänskliga arvsmassan i en enda cell övergår alla mänskliga informationssystem, alla kända mänskliga informationssystem. Och Herren ska i ett nu spåra upp varenda en av dessa miljarder unika människor som förgängelsen, tiden, jorden och havet konsumerat för länge sedan. De ska höra hans röst och gå ut ur sina gravar. Och Gud behöver inte fundera länge. Hur var nu den här människan konstituerad? Vad var det som var speciellt med den här människan? Nej. De ska höra och gå ut. De ska uppstå. Och det här gäller miljarder människor. Tankens vindar. Vi ska studera närmare vad Bibeln lär oss om Herrens dag. Och observera. Det är Herrens dag och domen som står för dörren. Vi har en enda stor händelse att se fram emot. Kristi återkomst i härlighet. Finns inte ett ord i skriften om att före domens dag så ska staten Israel återupprättas, judarna omvändas och ett jordiskt tusenårsrike ta sin början. När alla tecken på Herrens dag är nära, alla tecken på att Herrens dag är nära är redan uppfyllda, utom de tecken som vi sneglar efter en mörk och stjärnklar natt. När vi väntar Herrens dag så tittar vi inte i tidningen efter de senaste nyheterna från staten Israel, utan vi tittar upp mot himlen. Jesus beskriver vad som ska ske på Herrens dag. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Solen, månen och stjärnorna har Gud satt på himmelen för att skilja dag från natt och för att utmärka särskilda tider, dagar och år. Och med förvånansvärd precision och regelbundenhet har Gud fört hela denna väldiga härskara fram genom alla tider, genom hela historien. Men en dag ska regelbundenheten rubbas, stjärnorna ska falla och himmelens krafter ska skakas. Och det blir fasansfullt att se. Jesus beskriver det så här. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Vi blir nog också väldigt förskräckta när vi får se himmelens krafter skakas. Men vi behöver inte vara rädda. Det är väl ungefär som med den kroppsliga döden. Vi gruvar oss och vi känner rädsla, men vi behöver inte vara rädda. Vi ska komma ihåg hälsningen som avslutar uppenbarelseboken. Herrens nåd vare med er alla. Vi äger hans nåd. Och Herrens dag blir vår förlossningsdag. Vi vet inte vad människosonens tecken är som ska synas på himlen. Det är inte förklarat. Men det har antagligen med det föregående att göra. Alltså att himmelens krafter ska skakas. Eller med det efterföljande. Att människosonen kommer på himmelens moln med stor makt och härlighet. Alla ska se honom. Det heter i uppenbarelseboken: se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Människosonen ska låta sin allmakts röst ljuda och kalla alla människor till dom. Det blir en allmän uppståndelse från de döda, så som Jesus har beskrivit det i Johannes 5 kapitel. Ty liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Förundra er inte över detta, till den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jesus förklarar i sin stora utläggning om den yttersta dagen att han vid sin återkomst ska samla alla sina troende till sig. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. En sak som bekymrade församlingen i Thessalonika var om de troende som redan hade insomnat och blivit lagda i sina gravar skulle hinna vara med när Jesus kom tillbaka. Eller om de skulle hamna på efterkälken. Paulus förklarade det som Hanok sagt före floden. Att Herren skulle komma med sina mångtusen heliga. Gud ska på Herrens dag föra fram det insomnade tillsammans med Jesus. Och Paulus förklarar vad som då ska ske. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar vid Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och sen kommer så skildringen av domen. Och det blir ingen utdragen, långdragen process. Kom ihåg att den som inte tror är redan dömd. Men den som tror ska inte komma under någon dom. Så saken är redan avgjord. Allt beror på hur människor har ställt sig till Jesus och hans frälsningsverk. Det heter om Jesu första ankomst så här: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Men som bekräftelse på att Guds dom är rättfärdig, att Gud är rättfärdig när han dömer, så ska böcker öppnas. Johannes, han fick insyn, se domen, och han beskriver den så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för den. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och den här synen, den har ju stora likheter med den syn som Daniel beskriver i det sjunde kapitlet. Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamla och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Och därmed så har vi kommit fram till slutet på Herrens dag, eller början på evigheten. Kristi eviga välde som inte ska ta slut. Alla människor, många miljarder människor, ska på Herrens dag samlas inför honom för att dömas. Och historiens största människoskara, hittills aldrig skådad, historiens största människoskara ska skiljas åt för att aldrig mer återses. Herren Jesus beskrev utgången av domen när han satt där tillsammans med lärjungarna på Oljeberget mitt emot templet. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och bara tanken på en evighet borta från Herren jagar ju ångest in i benmärgen. Det känns. Och dessutom beskrivs ju evigheten inte bara som en avsaknad av Herren, utan även som en plåga som tillfogas. Och straffet beskrivs på flera ställen som en plåga i eld, men utan att människan förtärs. Plågan fortsätter och fortsätter i evighet. Men de troende ska uppstå i härlighet. Vi har ingen erfarenhet av vad uppståndelsekroppen är, men vi vet att när han kommer så ska vi bli honom lika, för då får vi se honom sådan han är. Och tillvaron i evigheten hos Gud, den beskrivs på många sätt i Bibeln med ett syfte, att vi ska längta dit. Och den största välsignelsen i de troende salighet är att vi ska få skåda vår frälsare. Vi ska alltid se Kristi ansikte. Men egentligen beskrivningen av de troende salighet hör hemma i ett annat föredrag. Och kanske får vi höra mer om det på söndag i föredraget som heter Det kristna livets härliga slut. Det här föredraget skulle handla om Jesu återkomst och tecknen på hans återkomst.